Jag hittade en formulering på nätet som jag gillade väldigt mycket. En engelsk formulering som är så här: Christianity began as a personal relationship with Jesus Christ. When it went to Athens, it became a philosophy. When it went to Rome, it became an organization. When it went to Europe, it became a culture. When it came to America, it became a business. Alltså, kristen tro började som en personlig relation med Jesus Kristus. När den kom till Aten blev den en filosofi. När den kom till Rom blev den en organisation. När den tog över Europa blev den en kultur. Och när den kom till USA blev det förstås business, affärsverksamhet. Jag har absolut ingenting emot filosofi. Det vet ni som har lyssnat till mig. Jag tror att det är väldigt viktigt med sanningsfrågor och kunna reda ut sant och falskt och hur olika saker hänger ihop. Jag har ingenting emot organisation. Det är väldigt viktigt med struktur och organisation och ordning och reda. Jag har verkligen ingenting emot kultur. Det är oerhört viktigt att odla en positiv, livsbejakande, sund kultur. Jag har verkligen ingenting emot affärsverksamhet och business. Det är väldigt viktigt. Det är kallelse från Gud att arbeta med det. Så missförstår man inte. Men det blir något väldigt felaktigt om vi låter de här sakerna definiera vad kristen tro är. För kristen tro är i sin kärna en relation till Jesus Kristus. Det är en personlig gemenskap med Jesus Kristus. Från den relationen flödar sen många andra saker, men ingenting kan ersätta den relationen. Om man studerar andra religioner, så tror jag man kan sammanfatta dem att andra religioner är i hög grad goda råd. Det är goda råd om hur du ska leva. Om hur du ska vara en vis människa, hur du kan bli en andlig människa, hur du kan komma på rätt spår. Om man läser de hinduiska skrifterna, Vedaskrifterna, eller man läser Buddhas Benares-predikan, eller man läser Confucius analekter, eller man läser Koranen, du möter goda råd. Olika anvisningar vad du ska göra för att bli en bättre människa, för att få ett större andligt liv. Kristen tro är något helt annat. Det är absolut inte goda råd. Det är goda nyheter. Och det är skillnad. Du vet när någon kommer till dig med goda råd. Ah, om du gör så här, om du lägger upp den här dieten och du avstår från det och du satsar på det, så kan du gå ner i vikt. Ja, men jag har ett gott råd till dig. Om du börjar bli lite mer disciplinerad, går upp lite tidigare och du gör det här och det här, så kan du frigöra så mycket tid. Ja, visst, vi kan väl behöva goda råd ibland. Men du vet också hur det känns på insidan, de här goda råden, eller hur? Okej, här är någon som lägger ytterligare krav och förväntningar på dig. Vad är det som gör att det är en sån enorm atmosfärskillnad i den kristna tron jämfört med alla världens religioner? De övriga, det har med detta att göra. I de andra religionerna möter du goda råd. Som alla handlar om att du ska samla ihop dig, skärpa dig, disciplinera dig. I evangeliet så möter du goda nyheter. Och det ger dig en helt annan känsla om det är någon som kommer till dig och säger: du har fått det här jobbet du drömde om. Eller om den person som ditt hjärta tillhör faller ner på knä och friar till dig. Eller du får högsta vinsten. Allt det här är ju goda nyheter, eller hur? Och det lyfter ju ditt hjärta på ett helt annat sätt än goda råd. Ordet evangelium, det betyder just goda nyheter. Och de handlar inte om vad du ska göra, utan det handlar om vad någon annan har gjort för dig. Det är därför det finns så mycket glädje i kristendomen. Därför att det är goda nyheter och vad någon annan har gjort för dig. Det är goda nyheter om en person, och den personen är Jesus Kristus. vem han är, vad han har gjort och vad det kan få betyda för dig. Låt oss aldrig blanda samman de här två sakerna med goda råd och goda nyheter. Låt oss hålla den kristna tron kvar vid sitt centrum. Goda nyheter om vad en annan person har gjort för dig. Kristen tro har en väldigt stark historisk förankring. Det handlar om någonting som har hänt. Det är faktiskt så här i hela den kristna tron. Jag menar, tänk på hur Bibeln börjar. I begynnelsen skapade Gud. Och sen så rullade det på. Dag ett och dag två och dag tre. Och sen är ju hela den bibliska berättelsen en berättelse om saker och ting som har hänt i historien. Och det får sitt klimax, sin höjdpunkt i det som händer med Jesus från Nazaret. När alla löftena börjar gå i uppfyllelse i Jesus. Det är väsentligt att se den här historiska förankringen. Vi tror på någonting som har hänt. Jag tänkte jag skulle läsa ett bibelord för er som jag kan nästan garantera att ingen av er någonsin har hämtat någon andlig uppbyggelse ur. Nämligen Lukas kapitel 3. Och de första två verserna. För att visa hur viktigt den historiska förankringen är i kristen tro. Att det handlar om verkliga händelser och verkliga personer. Så här skriver Lukas i kapitel 3. Under det 15:e året av kejsar Tiberius regering. När Pontius Pilatus var ståthållare i Judén. Herodes tetrark i Galileen. Hans bror Filippus i Iturén och Trakonitis och Lysanias i Abilene. Och när Hannas och Kajafas var överste präster, då hände någonting. Sånt här liksom läser vi bara väldigt snabbt över, för vi tycker det är ointressant med alla namn och platser och titlar. Men det är ju jätteviktigt. Kristen tro handlar om saker och ting som har hänt på verkliga platser i relation till verkliga människor. Här är 7 olika ämbetsmän, 5 olika titlar, 4 olika platser. Kristen tro handlar om verkliga händelser och en verklig person, Jesus Kristus. Jag vet inte om ni har tänkt på i den trosbekännelse som alla kristna kyrkor och traditioner har gemensamt. Den apostoliska trosbekännelsen. När man ska bekänna sin tro på Jesus så väver man in 2 andra historiska gestalter. För det här är inte någon sorts andlig fritt svävande tro som vi har. Det handlar om en verklig människa som har funnits på jorden och varit en del av mänskligheten. Och därför vävs hans livsöde in tillsammans med 2 andra verkliga personer. Så här låter ju den apostoliska trosbekännelsen. Vi tror på Jesus Kristus, född av jungfru Maria, alltså hans mamma. Han är född av en verklig kvinna, pinad under Pontius Pilatus, dödad av en verklig ämbetsman. Alltså det här markerar ju att Jesus var en verklig människa med ett verkligt liv. Han föddes av en specifik kvinna. Man har kunnat besöka henne och berätta och lyssna till hennes berättelse om graviditeten och förlossningen och barndomen och uppväxten. Och han avrättades under en verklig ståthållare, Pontius Pilatus, som man har kunnat intervjua och höra hans version av rättegången och tortyren och domslutet som han valde att fälla över Jesus. Det här är verklig historia. Det är goda nyheter om en person som har funnits på riktigt. Ja, nu rör jag mig väldigt ofta bland en massa kritiska människor. Och de köper inte det här så här rakt av. Då säger de så här. Okej. Det där är väl enkelt om man levde på 30-talet. Efter Kristus, då kunde man ju söka upp Maria Och hade man tur kunde man få audiens hos Pontius Pilatus. Då kunde man ju ställa alla de här frågorna. Och hade man riktig tur kanske man själv hade haft en chans att lyssna till Jesus. Men nu lever vi 2012. Hur ska vi kunna komma i kontakt med den här personen? Hur ska vi på något vettigt sätt kunna säga att vi vet någonting om Jesus? Vi som kristna hänvisar ju då förstås till evangelierna och säger, det är helt lugnt. Vi har ett gott historiskt källmaterial om Jesus. Så du kan läsa om hans liv, du kan läsa om hans undervisning, du kan komma i kontakt med honom. Men nu kommer vi numera inte undan så lätt att folk säger, åh vad intressant, då vill jag läsa Nya Testamentet. Allt för många idag ställer en motfråga till oss. De säger så här, kan ta nästa bild. Jesus, han verkade någonstans runt 30. Forskarna är lite oense om hans offentliga verksamhet var 27-30 eller om det var 30-33. Verkar nästan omöjligt att avgöra. Det är antingen eller, det verkar man vara överens om. Men så, början av 30-talet, runt år 30, så är Jesu offentliga verksamhet. Men evangelierna som vi hänvisar till, Matteus, Markus, Lukas och Johannes, de är ju skrivna från 60-talet och framåt. Möjligen från mitten av 50-talet. Kan datera det lite olika. Men hur vi än daterar det så blir det ju en stor lucka mellan Jesu faktiska liv och det källmaterialet som vi har. Oavsett hur man daterar det så har vi en lucka där på en någonstans mellan 25 och 45 år mellan Jesu liv och det äldsta källmaterialet om honom. Och här skjuter sig väldigt många i vår kultur nu in och säger, vad hände i den luckan? Vad har vi för anledning att tro att texter som är nedskrivna decennier efter händelserna återger vad som faktiskt skedde? Hur vet vi att det inte bara är myter som man liksom började spinna ihop långt efteråt? Det här är en väldigt väsentlig fråga. Det är väsentligt för den som är kristen och den är väsentlig för den som vill dela den kristna tron. Hur säker kunskap har vi om Jesus? Hur bra är evangelierna som historiskt källmaterial? Om nu den kristna tron är en tro på en historisk person som man kan komma i en relation till, så är detta en nyckelfråga. Jag vill att ni ska bläddra tillbaka, ni som slog upp Lukas 3, och gå till Lukas 1 istället. Så ska vi läsa något väldigt intressant. Därför att Lukas i sin inledning till evangeliet talar om för oss vad som hände i den här luckan mellan Jesus och det äldsta evangeliet. Det äldsta evangeliet menar de flesta är Markus evangeliet. Det är det först nedtecknade evangeliet. Och Lukas talar om för oss vad som hände i den här luckan. Lyssna, Lukas kapitel 1, vers 1-4. Många har redan sökt ge en samlad skildring av de stora händelser som ägt rum ibland oss. Så som de har berättats för oss av de som från första stund var ögonvittnen. Och som blev ordets tjänare. Och efter att grundligt ha satt mig in i allt ända från början har nu också jag beslutat att i rätt ordning skriva ner det för dig, högt ärade Teofilus, för att du ska förstå att de upplysningar du har fått är tillförlitliga. Här ger oss Lukas faktiskt 10. En predikant ska bara ha 3 punkter. Men Lukas ger oss faktiskt 10 informationspunkter som rör frågan om vad hände i den här luckan. Låt oss kortfattat, ta det lugnt, det kommer inte bli en 10 gånger längre predikan. Låt oss kortfattat titta på de här 10 punkterna. Vad är det Lukas säger? Lukas som skriver någon på 60-talet, några daterade till 70-talet. Det spelar lite mindre roll. Man kan också ge en argumentering för att Lukas skrev möjligen sent 50-tal. Det är mindre viktigt i det här sammanhanget. Lukas säger att när han skriver så finns det för det första redan skrivna sammanställningar. Hans är inte den första. Han syftar säkert på Markus evangeliet som är skrivet tidigare. Men det verkar som han syftar på fler, att det har funnits fler skrivna sammanställningar av vad som har skett runt Jesus. Därför att han säger för det andra att det fanns många sammanställningar om Jesus. Så han är inte först. Det finns sammanställningar gjorda tidigare och som han har kunnat utnyttja i sitt efterforskningsarbete. Han säger att man tidigt har velat ge en samlad skildring av vad som har hänt runt Jesus. Alltså att människor inte bara hade någon sorts lista på de fem bästa citaten från Jesus, eller liksom de tre bästa liknelserna, eller de liksom hottaste helanden eller så. Utan man var intresserad av att ge en helhetsbild, en samlad skildring av vad som har hänt med mannen från Nasaret. Han talar om att det är stora händelser som har ägt rum ibland oss. Kanske en del av er släktforskare, vi i Sverige är ju väldigt duktiga på det. Vi har bra arkiv och det är en halv folkrörelse att släktforska. Det är ju väldigt intressant att försöka komma ett antal generationer bakåt. Jag utgår från att de flesta av er som sysslar med släktforskning inte tänker att det är farfars far, liksom att det handlar om stora händelser som man vill berätta för hela världen. För de flesta av oss kommer ju inte från släkter där ens farfars var en del av stora händelser med konsekvenser för väldigt många andra. Man gör ju det för att få en självförståelse av sin egen familj och släkt, eller hur? Men här är det någonting helt annat. De som har efterforskat runt Jesus har varit medvetna om att detta är dramatiska händelser. Det är stora, avgörande händelser. För det femte, och här är en nyckelpunkt. Informationen i de här sammanställningarna om Jesus kommer från ögonvittnen. Och nu blir det intressant. Alltså, det här är texter som inte bygger på att människor sätter sig ner år 50 eller 60 eller 70 eller 80 och börjar diskutera Jesus. Det här är texter som bygger på vad ögonvittnen berättar. De som var med på 30-talet. Om man tänker på den här luckan, att det är någonstans 25, 30, 35 år någonting, så kan för en del personer kan det låta väldigt, väldigt mycket. För en del av oss andra låter det inte alls speciellt mycket. Ska jag berätta något skrämmande för er? Jag minns väldigt väl vad som hände för 30 år sedan. Jag var nämligen där vid en massa tillfällen för 30 år sedan. Och jag kan återberätta en hel del händelser i detalj. Många saker har jag förstås glömt, för det har inte varit något viktigt. Jag har inte tänkt på dem på 30 år. Saker som har varit väldigt viktiga för mig eller för min familj, som jag därför ofta har tänkt på, som vi ofta har pratat med varandra om, kan jag återge i detalj. Informationen vi har i evangelierna går tillbaka till ögonvittnen. De som var med på 30-talet, som lyssnade till Jesus, som vandrade med honom, som såg vad som hände. Det var ögonvittnen, för det sjätte, som var med från första stund. Alltså det var inte sådana som bara passerade och såg i ögonvrån. Ja, just det, där är den där berömde Jesus, fast jag har inte tid för jag ska ha det här ärendet. Det är inte någon som bara fångat upp en... Jo, men jag hörde delar av den där bergspredikan. Den var väldigt bra. Utan det var ögonvittnen som var med från första stund av Jesu verksamhet. Och hela vägen. Alltså, det kommer från den inre kretsen som såg hela händelseförloppet. Och nu kommer en annan nyckelpunkt. Dessa ögonvittnen är inte anonyma. Utan Lukas säger, de här ögonvittnena blev de offentliga företrädarna för kristen tro. De blev ordets tjänare. Alltså de trädde fram i offentligheten och gick i god för budskapet om Jesus. Och det här gör ju väldigt stor skillnad. Det är en sak att säga, nej men det finns ögonvittnen. Och så identifierar man inga ögonvittnen. Då kan ju ingen kolla, eller hur? Men om ögonvittnena är de som är de offentliga företrädarna för församlingen, då går ju budskapet att undersöka. Och man kan intervjua ögonvittnena, för de går att identifiera. Det finns väldigt goda historiska skäl att säga att Markus evangeliet går tillbaka på uppgifter från Petrus. Att Markus var Petrus tolk. Det finns en tidig uppgift hos kyrkofadern Papias, där Papias berättar att Markus var Petrus tolk och att Markus skrev ner den berättelse som Petrus hade gett. Så här kan vi identifiera ögonvittnet, och det är ett av de mest intressanta ögonvittnen som finns förstås, Petrus, som verkligen var med från första stund. Lukas säger för det åttonde att han själv grundligt har satt sig in i allt ända från början. Lukas själv hade ju inte varit ett ögonvittne. Han hade inte vandrat, vad vi vet, med Jesus i Israel. Men han har haft en forskares attityd och har grundligt gjort efterforskningar, satt sig in i allt från början, har intervjuat ögonvittnena. Och därför kan han för det nionde, och han har beslutat sig för det nionde, att i rätt ordning skriva ner informationen. Alltså han har beslutat sig för att återge det med en viss struktur där det finns en viss kronologi. Och för det tionde så går han därför i god för att alla upplysningar han nu ger i sin skrift är tillförlitliga. Märker ni här hur Lukas har täckt igen hela den här luckan? Genom att läsa evangelierna kommer man inte i kontakt med 50- eller 60- eller 70-talet. Man kommer i kontakt med 30-talet. Därför att informationen går tillbaka till ögonvittnena som var med på 30-talet. Har ni funderat på varför vissa personer namnges i evangelierna? Alltså de flesta som Jesus helar till exempel är ju anonyma gestalter. En spetel som blir helad, en lam som kan resa sig upp, en blind som får sin syn. Man för till honom många sjuka och alla blir helade. Men för oss är de helt ansiktslösa individer. Vi vet inte någonting om deras liv mer än att de var sjuka och de blev helade. Och det är klart att vi bryr oss inte så mycket. Även om vi skulle få ett namn så kan ju vi ändå inte kontakta dem, för de är döda sedan länge. Men när man läser evangelierna så kan man notera då att de flesta som Jesus möter, det är oidentifierade individer. Och sen lite oregelbundet så får de här personerna ett namn. Och det är klart som läsare undrar man, varför får vi reda på den personens namn men inte den? Alltså för att ta några exempel. Synagogsföreståndaren, då får vi reda på att han heter Jairus. Och det är han som har en dotter som Jesus uppväcker. En blind som får sin syn är en tiggare. Och han hette Bartimaios. Och så får vi dessutom reda på vad hans pappa hette. Han var nämligen son till Timaios. Och det här har du aldrig funderat på, eller hur? Okej, okay. Ja, så det är den Bartimaios som var son till Timaios. Okej. Okay. Varför väljer evangelisten att ge oss den informationen? Eller en Simon, alltså han som är från Kyrene, alltså han som är far till Alexandros och Rufus. Jaha, här får vi både orten de kommer ifrån och liksom två söner och namnen på dem. Josef från Arimataea, som var en ansedd rådsherre som satt i Sanhedrin. Maria, hon som var från Magdala. Maria som var Josefs mor. Maria som var Jakobs mor. De var inte så fantasirika när det gällde kvinnornamn, kan jag säga, i Israel vid den här tiden. 50% av kvinnorna verkar heta Maria. Och därför är man tvungen att identifiera dem i relation till antingen var de kommer från, orten Magdala, eller vem de är gifta med, eller vilka barn de har fått, så man kan hålla reda på vilken Maria det är. Men varför? För det här är några namn vi får, men de flesta som passerar evangelierna får vi inte namnen på. Den troligaste förklaringen till det är att detta var några av de personerna som var offentliga i församlingen. Det var personer man kunde kontakta. Det var meningsfullt att ge deras namn för den som ville undersöka om det här verkligen hade hänt. Så Bartimaios, alltså han som var son till Timaios, var en del av församlingen. Och därför kunde man kontakta honom. Sverige, vi har blivit lite berömda för våra deckarförfattare. De är nästan mer berömda utomlands än i Sverige. När jag träffar folk i England och USA så får jag väldigt ofta frågor om svenska deckare. Så de översätts och läses och ett antal svenska deckarförfattare blir väldigt förmögna. Det är roligt för dem. Ni vet hur deckare är upplagda i grunden. Så är det ju så att det börjar med ett mord, ett lek. Någon dör. Det är väl startpunkten på de flesta. Och sen så är ju uppdraget för deckaren, det är ju att försöka nysta upp vad är det som har hänt, varför har det hänt och vem har gjort det. Och det gör man ju genom att intervjua så många personer som möjligt runt den döde kan man inte fråga längre. Nu måste man ju fråga familjen, hustrun eller mannen, barnen, arbetskamraterna, grannarna, vännerna. Så det deckaren gör är att han eller hon reser runt och försöker nysta upp här alla som finns runt omkring för att försöka klarlägga en bild. Nå, låt oss tänka så här att du var deckare det första århundradet. Du lever någonstans i Romarriket. Du kommer i kontakt med den här snabbt växande kristna rörelsen. Där alla är fokuserade på den här personen Jesus. Hur fantastisk han var. Vilken betydelse hans död har. Att den har en försonande betydelse. Och det är underbart att han har uppstått och är levande. Och att vi därför kan få en personlig relation till honom. Och du hör det här budskapet och du ser en massa positiva saker. Att människors liv liksom rätas upp och så. Så du blir intresserad. Men du är lite skeptisk. Och vill undersöka mer. Kan man göra det? Hur skulle man kunna bete sig om man var deckare? Jag roade mig här tidigare i år med att läsa de fyra evangelierna och bara titta på de sista dagarna eller dygnen i Jesu liv från kvällen i Getsemane till mötena med den uppståndne. Så bara de sista få dagarna av Jesu liv. Och i evangelierna finns det 25 namngivna personer. Alltså om du är deckare i det första århundradet så har du 25 personer du kan resa till Israel och börja intervjua för att kartlägga vad har hänt. Är det här sant? Hur ska man förstå händelseförloppet? Och det finns ytterligare 25 personer som inte är namngivna men som skulle vara möjliga att identifiera. Som till exempel tjänsteflickorna i Kajafas hus. Okej, vem hade arbetspasset i porten den torsdagnatten? Så de ytterligare 25 personer är möjliga att få tag på. Ni förstår vad jag är ute efter. Den kristna tron har varit möjlig att verifiera ytterligt grundligt. Det är det här som är så viktigt för Paulus när han skriver första Korintierbrevet 15 och räknar upp vittnena och säger att han visade sig för. Och så kom en lång lista. där han skärmvisar sig för Petrus, han visar sig för Jakob, han visar sig för apostlarna, för de 12. Och han visar sig för mer än 500 vid ett och samma tillfälle. Och så lägger Paulus till, de flesta är ännu i livet. Fast några har avlidit, för det har gått 20 år och en skara på 500 under en 20-årsperiod, så är det några som dör förstås. Men de allra flesta finns kvar. Och att Paulus skriver så är ju för att han ger en indirekt inbjudan till den som vill vara en deckare och undersöka, är det här på riktigt? Så finns det 500 personer man kan få tag på och ställa frågor. Har du mött Jesus? Vad hände? Berätta. Så, det jag har försökt säga här, det är att det är möjligt att rent historiskt komma i kontakt med Jesus. Evangelierna sätter oss i verklig kontakt med 30-talet och den verkliga personen Jesus. Så skulle jag vilja ta upp ett steg till. Men hur blir man då en kristen? Den kristna tron går att undersöka. Om du inte har undersökt den så vill jag verkligen utmana dig att undersöka den. Men hur blir man en kristen? Och konkret, om man börjar undersöka det här, liksom hur, att steget från undersökning till att bli en kristen. Hur går det till? Här tycker jag att det vandrar omkring väldigt mycket mytbilder om vad det är att bli en kristen och hur man undersöker det här för att ta ställning. En del av de mytbilderna bygger på att vi i kristenheten ofta har predikat över inledningen av Markus evangeliet på ett lite märkligt sätt. Alltså en väldigt känd text, det är ju att Petrus och Andreas, Jakob och Johannes, de håller på med sina nät, de står vid sina båtar, det är en tidig morgon. Flanerar en del människor på stranden, är strandpromenad, det är alltid mysigt att gå längs vattnet. Och så kommer det en man där borta. De känner inte honom, aldrig träffat honom, vet ingenting om honom, men det visar sig vara Jesus. Men de bryr sig inte om honom, de håller på med sina nät och sina båtar och så. Men när Jesus kommer mitt för dem, så är det som om det finns någon sorts hypnotisk kraft runt Jesus. Och det kommer en djup röst som säger, följ mig. Och då hamnar de som i trans och bara släpper näten och båtarna och bara går. Så är det att bli en kristen. Det är det intrycket som man får av väldigt mycket förkunnelse. Jag vet inte hur många predikningar jag har hört över Markus 1 som har gett mig det intrycket. Och jag minns att jag som ganska ung tänkte, ja men det är ingen som gör så. Det är ju vansinne. Varför ska man följa en man som man inte känner? Det här ska väl inte uppmuntras, det här ska man väl varna för. Att någon ger upp hela sitt liv för att följa någon man inte känner, det är ju kasta bort sitt liv. Jag vet inte om ni kommer ihåg Doreen Monson som hade en talkshow på tv. Jag har en fin bild på den här. I ett avsnitt så hade hon bjudit in en person som behärskar det här med hypnos. Och hon tillät att han försatte henne i hypnos. Ni kan hitta det här på YouTube. Det är mycket märkligt. Så han försätter henne i hypnos. Och så planterar han ordet korv, alltså som i falukorv, korv i hennes medvetande. Och nu har han kontroll över hennes medvetande eftersom hon är i hypnos. Han placerar ordet korv. Och sen så håller han fram en bild av en apa. Och så frågar han, Doreen, vad är det på bilden? Och då svarar hon i livesänd tv, en korv. Och så tar han fram en ny bild på en stor apa. Vad ser du på bilden? Ja, en stor korv. Och så en ny bild på en liten apa. Ja, en liten korv. Och det hela är ju helt bizarrt. En vuxen, välfungerande människa sitter och tittar på en bild av en apa och säger i tv att det är en korv. Ja, och sen så löser han henne ur hypnosen och frågar, hur kändes det? Ja, jag såg ju att det var en apa, men jag kunde inte låta bli att säga korv. Var det där som hände vid stranden? Att Jesus kunde försätta människor i hypnos och få dem att säga korv fast de ser en apa. Få dem att följa honom fast de egentligen hade 1000 frågor och undrar vem han var. Det här är jätteviktigt. Vad är det att bli en kristen? Är det att bli manipulerad? Försatt i trans? Här står jättemycket på spel. Vad är det vi inbjuder människor runt omkring? Jag vill att vi ska läsa inledningen till ett annat evangelium. Vi har läst inledningen till Lukas evangeliet och så refererade jag till inledningen av Markus evangeliet. Nu vill jag att vi ska läsa i Johannes första kapitel. Så ska vi upptäcka något mycket intressant. När Jesus vandrar där vid stranden, det är inte första gången han möter Petrus och Andreas, Jakob och Johannes. Den första gången de träffas, det berättas om i Johannes evangeliets första kapitel från vers 35. Där står det så här. Nästa dag stod Johannes där igen, och det är Johannes döparen. Nästa dag stod Johannes döparen där igen med två av sina lärjungar. När Jesus kom gående såg Johannes på honom och sa: där är Guds lamm. De båda lärjungarna hörde vad han sa och följde efter Jesus. Jesus vände sig om, och då han såg att de följde honom frågade han vad de ville. De svarade: rabbi, det betyder mästare, var bor du? Han sa det: följ med och se. De gick med honom och såg var han bodde och stannade hos honom den dagen. Det var sent på eftermiddagen. Andreas, Simon Petrus bror, var en av de två som hade hört Johannes ord och följt med Jesus. Han träffade sin bror Simon och sa till honom: vi har funnit Messias, det betyder Kristus. Han tog med honom till Jesus. Jesus såg på Simon och sa: du är Simon, Johannes son. Du ska heta Kefas, det betyder Petrus. Nästa dag tänkte Jesus bege sig därifrån till Galileen. Då träffade han Filippos. Han sa till honom: följ mig. Filippos var från Betsaida, från samma stad som Andreas och Petrus. Filippos träffade Natanael och sa till honom: vi har funnit honom som det står om i Mose lag och hos profeterna. Jesus, Josefs son från Nazaret. Natanael sa: kan det komma något gott från Nazaret? Filippos svarade: följ med och se. Jesus såg Natanael komma och sa om honom: där är en sann israelit, en som är utan svek. Natanael frågade: hur kan du känna mig? Jesus svarade: innan Filippos ropade på dig såg jag dig under fikonträdet. Natanael svarade: rabbi, du är Guds son, du är Israels konung. Då sa Jesus till honom: du tror därför att jag sa att jag såg dig under fikonträdet. Större ting ska du få se. Och han sa: sannerligen jag säger er, ni ska få se himlen öppen och Guds änglar stiga upp och stiga ned över människosonen. Här möter vi en grupp människor som börjar upptäcka hemligheten med Jesus. Om man bara ser i texten så är det ju, den är fylld av titlar, benämningar på Jesus. Han beskrivs som Guds lamm, som Messias, som Guds son, som Israels kung, som människosonen. Fantastiska benämningar och titlar på Jesus. Jag är inte säker på att lärjungarna förstod full, eller jag är säker på att de inte förstod fullheten av vad som låg i de här titlarna. Men de började ändå ana att någonting av innehållet i det här stämmer på Jesus. De började ana hemligheten med Jesus. Men notera nu hur detta gick till. Det gick inte till genom att de försattes i trans och att Jesus placerade begreppet Messias i deras hjärna, eller begreppet Guds lamm, eller begreppet, så att de, fast de inte här, liksom egentligen trodde det, sa det. Hur gick det till? Genom att de fick en öppen inbjudan från Jesus. Alltså alltihopa börjar ju med att Andreas och en annan lärjunge, och ganska många tror att den andra lärjungen här är Johannes, eftersom vi får så detaljerad information om klockslaget när det sker. Det var sent på eftermiddagen. Alltså att det är Andreas och en annan lärjung, antagligen Johannes. De är Johannes döparens lärjungar. Och Johannes döparen säger, när han ser Jesus: där är Guds lamm. Nu är det honom ni ska följa. Så de lämnar Johannes döparen. Och så får vi den här ganska komiska situationen. Av att Jesus går omkring. Och så märker han att han har några stalkers. Det är två personer som följer efter honom. Men de verkar inte säga någonting. Så Jesus stannar och säger: vad vill ni? Och de är ganska sådär trevande, eller hur? Var bor du? Inte den mest intelligenta frågan att ställa till Messias, eller hur? Om du får en chans att ställa en fråga till Messias. Men det var de fråga. Men antagligen ligger det lite mer i deras fråga. Så var hör du hemma? Vi vill veta mer om dig. Så det är inte så dum fråga som att de bara vill ha en Niro-uppgift om vad är din adress och postnummer och så. Utan, var bor du? Alltså, vem är du? Vad hör du hemma i? Och Jesus är ju som alltid hur cool som helst. Kom med och se! Och så går de hem till Jesus, ser var han bodde, stannade där den eftermiddagen. Det här är deras första kontakt med Jesus. Och jag lovar, de har ställt bättre frågor än var bor du när de väl är hemma hos Jesus. De har ju ställt frågor. Hur ser du på din kallelse? Vad är din relation till Johannes döparen? Är du den som ska komma? Hur hänger det ihop med skrifterna? Vad är det här gudsriket som du predikar? Och de blir ju eld och lågor, Andreas och den här lärjungen. Så Andreas nästa dag, när han möter sin bror Simon, han har liksom andan i halsen. Vi har mött Messias. Häng med och se. Och Petrus hänger med hem till Jesus och möter Jesus och pratar med honom förstås. Och sen träffar Jesus Filippos. Och Filippos blir eld och lågor, och han träffar sin vän Natanael och säger: vi har mött honom som lagen och profeterna talar om. Häng med och se. Och Natanael är ganska sådär, han kunde nästan vara svensk, väldigt skeptisk. Från Nasaret? Kan något gott komma? Alltså, han har massa frågor, eller hur? Men han är öppen tillräckligt för att hänga med och se. Det här är jätteviktigt. Det är det här vi ska göra till Sveriges folk. Inte försöka manipulera dem och säga korv. Men bjuda med dem hem till Jesus. Häng med och se. Men det här är väl någon sorts historiens första alfakurs, är det inte det? Häng med och se. Och de går hem till Jesus, de stannar där den eftermiddagen. Fikar och pratar. Och förtroendet börjar växa. Så. De första lärjungarna, de var ju förberedda av Johannes döparen. De hade fått en inbjudan, följ med och se. Och de hade följt med Jesus hem. Och sen hade de följt honom. De hade sett honom in action. Lyssnat till hans undervisning. De hade börjat se underverken. De hade börjat lära känna hans person. Och det som vi läser om i Markus, den här morgonen vid stranden, det är inte när de kallas att bli kristna, utan det är när de kallas att bli Jesu närmsta medarbetare. De känner honom sedan länge. Och nu kallas de till detta unika, att tillhöra den gruppen som ska följa med honom runt och förkunna. Och som sen ska bli hans företrädare. Så det är en kallelse till ett speciellt uppdrag, inte kallelsen till att bli en kristen. Den läser vi om i Johannes 1. Och det är viktigt att vi inte blandar samman de två. När du väl har blivit en kristen, så kan Jesus ge dig en del tuffa utmaningar. Följ mig, bryt upp. Men då har du ju anledning att göra det, för du vet vem han är. Och du har fått förtroende för att han vet vad han talar om. Att han har makt och kraft i sina ord. Och då är det inte någonting bizarrt att de här lämnar näten och båtarna och följer Jesus och säger att vi ska bli människofiskare istället. Den kristna tron har alltid gått från person till person, som vi ser att den gör här. Johannes döparen pekar ut Jesus för Andreas. Där är Guds lam. Andreas träffar sin bror Petrus. Vi har funnit Messias och tar honom till Jesus. Filippos träffar sin vän Nathanael. Vi har funnit honom som skrifterna talar om och för honom till Jesus. Det är så evangeliet sprids. Och det är så det sprids i Sverige idag. Att vi som känner Jesus inbjuder människor så här öppet och fritt. Häng med och se. Och så får människor upptäcka. Inte goda råd, men de goda nyheterna om Jesus Kristus. Vem han är och vad han har gjort för oss. Låt oss be. Herre, jag tackar dig för den som du är och allt det som du har gjort för oss. Tack för det underbara frälsning som du har vunnit åt oss. Att vi får lägga vår egen historia bakom oss och få ett nytt liv och kan följa dig. Tack för att du tar oss på allvar. Att vi får ställa våra frågor, att vi får undersöka och att det får ske i vår tid. Herre, att du möter oss som människor. Och så kan förtroendet växa fram. Tack för det förtroendet som du har skapat i oss. Herre, vi längtar efter att det förtroendet ska få växa och djupna så att vi kan följa dig ännu mer radikalt och överlåtet och hängivet. Herre, vi fortsätter att be dig för vårt folk och för människor vi har runt omkring. Och hjälp oss att bli människor som kan säga, häng med och se. Ge oss den frimodigheten och ge oss den bubblande glädjen som gör att vi inte kan låta bli utan säga, häng med och se. Fyll oss, Herre, med den glädjen. Det ber jag om i ditt namn, Jesus. Amen.